Sett Roland, Annette, Johanna. Bedragare i misslyckade brott kommer i olika former och olika namn.
Men en sak skiljer dem från bedragaren i det här avsnittet. De hade en plan så att de kunde tjäna pengar på sina brott. Jobbbedragaren i Växjö, han förlorade bara på sin bluff.
Välkommen till ännu ett avsnitt av misslyckade brott. I den lagerlokal som podden kallas studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra också. Där kan du redan nu lyssna på flera avsnitt av misslyckade brott som exklusivt finns på just Podplay. Och Andreas, hur ska du göra då?
Jo, du går in på podplay.se eller ännu bättre, ladda ner appen Podplay.
Vi har ju säsong 7 ute nu, det är ju fantastiskt kul faktiskt.
Ja, men det är det verkligen, och tack alla som har skickat tips.
Och även det här korta avsnittet bygger faktiskt på ett lyssnartips. Och det gör att vi ska åka ner till Småland igen, mitt favoritlandskap när det handlar om brott. Vi ska nämligen till Växjö 2014.
Ska du prata dialekt nu igen?
Jag vet inte. När det är karma brukar jag bre på ganska mycket. Men nu är det ju Växjö, jag kan inte den riktigt, hur den är.
Och en bedragare, småländsk bedragare.
Ja, vi kallar honom för Erik och han är 43 år vid det här tillfället. Erik hör att ett lager ska öppna i Växjö. Ett ganska stort lager, nämligen Net-on-Net, den här elförsäljarkedjan, ska öppna lager. Och då bestämmer sig Erik att han ska starta business och hyra ut personal till det här lagret. Det är bara ett problem, Erik har inget bolag och redan där så blir det lite jidder. För det är nämligen så att Erik har tyvärr en lång lista av bedrägerier på sig ända sedan ungdomsåren. Hur som helst, han bildar sitt bolag som då heter Ljusab. Och även hans flickvän är med på tåget. Hon är personalansvarig i bolaget. Eriks bror avråder honom från att starta det här. Han är vis av erfarenheter tidigare från sin familj. Men det spelar ingen roll, utan Ljusab blir Ljusab. Det anställs personer, det renoveras kontor. Det beställs viktiga saker som borrhammare och grovdammsugare. Erik fixar en julfest och där går det till på enligt alla konstens regler. Man åker buss till julfesten och där får man ett glas öl och en snaps och sen blir det väl dans. Erik beställer tjänstebil till Ljusab. Han söker till och med kollektivavtal så han sätter sig ner med facket. Och facket ser inga konstigheter utan de pratar med Erik och det här blir bra. Kör på med personaluthyrningen.
Och han är säkert omfamnad av lokalpolitikerna, för det här är ju på pappret ett bra initiativ, tycks det mig.
Ja, det kommer vi snart till. Erik anställer nu 130 personer. En del av dem får höra om att Ljusab har startat på just kommunala kurser. De här 130 personerna, de har redan sina jobb. De jobbar på lager och plåtslager och lite allt möjligt. Men de säger upp sig från sina tillsvidareanställningar för att jobba i Ljusab. Där får de bland annat truckförarutbildning, för de ska jobba på Net-on-Nets lager här. Det finns ju kontor och det finns pärmar, det är avtal och allt, och det är ordning och reda. Erik kör sitt bolag precis enligt regelboken. Det är bara en sak som är problemet. Allt är en bluff. Han leker företag för han har ingen business. Han anställer folk, men han vet inte vad de ska göra.
Och vid det här laget så är det ingen som vet det då, misstänker jag.
De 130 personer som han anställt, de tror att det här är ett helt vanligt seriöst företag. För alla tecken tyder ju på det. I januari 2015, då inställer sig alla 130 vid den här lokalen där lagret ligger, där det nya jobbet ska finnas. De har sagt upp sig och nu börjar de på Ljusab. Men där är det ju tomt. Ingen kommer. Grinden är stängd. Och Net-on-Net, vad säger de? Ja, när de får frågan, då säger de, nej men vi ska inte öppna något lager i Växjö inte. Det är väldigt tragiskt det här naturligtvis. Så det blir genast en mediehistoria i början på januari och alla medierna skriver, det blir en riksstory också. Polisen går in i kontoret på Ljusab och där ser det ut som vanligt tills de öppnar en skrubb, för där ligger Erik och sover. Han har som sagt begått bedrägeri ända sedan sena tonåren, så det är mycket tragik i det här. Men det här är ju ett helt unikt fall som inte ens han har hållit på med tidigare. Det finns dessutom ett riktigt och seriöst bolag mellan Ljusab och Net-on-Net som Erik har sagt att han har avtal med, men som bara har utnyttjat. Så de förstår ingenting när medierna ringer. Det konstiga med det här misslyckade brottet då, Andreas, ja, det är att vad var det för vinning för Erik egentligen att hålla på så här?
För han tjänade inga pengar alltså?
Nej, han tjänade inga pengar. Tvärtom har han förlorat på att hålla på med det här. Framförallt av sin egen tid där han hade kunnat göra vettigare saker.
Är det en person som vill vara viktig?
Ja, det är mycket tyder på det alltså. Först så tror polisen att de här 130 personernas personuppgifter kanske var någonting som Erik tänkte använda och handla med då på kriminellt sätt. Men det finns ingen ekonomisk uppsida, utan det här är därför inte bara bedrägeri utan i de flesta fallen oredligt förfarande. Det är så det händer när man lurar någon men inte har någon vinning själv. Det är 34 fall av oredligt förfarande och 16 fall av bedrägeri i det här åtalet som kommer. Det är en väldigt tragik det här. De här 130 personerna har ju lämnat sina jobb. Nu får de A-kassa för att A-kassan då gör ett undantag, en speciell regel i A-kassan som gör att de kan i alla fall få A-kassa när de söker nya jobb. De här personerna har ofta aldrig varit arbetslösa tidigare, men nu är de ju det. Och härvan växer när polisen börjar vända på stenarna. Då visar det sig att tjänstebilen och hyresvärden, de har ju inte fått några pengar av Erik heller. Allting faller ihop som en soufflé. 2016 är det rättegång i Växjö tingsrätt och då kan vi då till slut få förklaringen. Och du var någonting på spåren, Andreas. Själv säger Erik att han har levt i en fantasibubbla när han håller på med Ljusab. Motivet till det här brottet är en gåta.
Det här är nog en person, för det tänker man ibland med de här bedrägerierna. Är det så att den här personen har trott på sina egna lögner, alltså lurat sig själv? Och det här tycks ju vara lite åt det hållet. Han kanske på fullaste allvar trodde att det här skulle gå vägen. Jag tror att det finns vissa människor som är lagda åt det hållet, att de kan, alltså det blir som rollspel eller teater där man till slut lever sig så mycket in i det så att det blir på riktigt. Han har ju lokalen, han har ju det avtal, han har anställda, så att det känns som att det är på riktigt fast man innerst inne vet.
Exakt
det
så. Och där känner man ju igen en del av våra tidigare misslyckade brottslingar i den här psykologin så att säga. Motivet är en gåta, men kanske handlar det om fåfängan av att Erik gärna ville känna sig som en chef, sägs det. Kanske handlade det om att han ville ligga bra till hos andra personer. Det säger i alla fall hans bror i en mycket välgjord dokumentär i P4-dokumentär om Ljusab-bluffen. Den 3 mars 2016 döms Erik i tingsrätten till 1,5 års fängelse och i hovrätten höjs det med ett halvår. Och den här flickvännen då, ja, hon tror man först är en medbrottsling, men det visar sig att nej, hon är lika lurad som de andra. När Erik kommer ut från fängelset så söker han jobb alldeles hederligt i verkstadsindustrin. Så att kanske det här tragiska fallet får en lite bättre upplösning på slutet i alla fall.
Otroligt case ändå, att det kunde gå så långt. Och jag tänker på när det borde ha skrivits i lokalpress om att nu ska NetOnNet starta ett stort lager, att det inte uppmärksammades av NetOnNet så att de kunde dementera det, för att så stora företag håller ju koll på vad som skrivs om dem även i landsortspress. Så det är otroligt märkligt att det inte avslöjades vid de där, tycker jag.
Du har hört ett kort avsnitt om Ljusab-bluffen i misslyckade brott. Om man inte vill höra korta avsnitt utan lyssna på oss mycket längre, Andreas, vad gör man då?
Då lyssnar man på podplay.se eller laddar ner podplay-appen. Och vilket avsnitt kan man då lyssna på som är mest aktuellt just nu?
Ja, då går vi till pojkbandsindustrin i vårt avsnitt om Ulrika som lurade sin arbetsgivare genom att säga att hon hade en kärleksaffär med en medlem i Backstreet Boys. Det verkar nämligen som att Ulrika, som är snart 37 år, hon har en relation med AJ McLean som är 30. Och den som tvivlar på det, de behöver bara gå bort och kolla på Ulrikas skrivbord. För AJ har nämligen skickat blommor till henne på jobbet.
Don't be afraid to fall. Just let it go, my love. I'll be here for you, always. I'm helpless when you smile. Eller smiles, står det.
Citat ur domen.
Ja, så AJ kanske inte var jättebra på engelska då. Men det här låter ju som någonting som skulle kunna komma från deras texter. Är det också citat från deras texter?
Inte vad jag har kunnat hitta. Nej. Utan det här är originalverk av AJ McLean då.
Verkshöjd i blombudet. Och det finns ju ett slags släktskap mellan den här personen som vi nyss har berättat om och den här kvinnan Ulrika.
Den här podden görs av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent är Jonas Lindskog. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där, inte minst. Normalt sett så kallar vi oss för Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om andra case vi borde prata om misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Och skriv gärna en liten recension av podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den.